15. Dejan och Nicky stod i en bokhandel vid Mariatorget och förberedde sig inför en spaningsinsats. Grova brottssektionen i Malmö behövde hjälp att hålla koll på ett av sina spaningsobjekt. Mannen som redan tillbringat mer än halva sitt liv bakom lås och bom hade muckat från sitt senaste straff. Nu var han redan igång med nya kriminella affärer. Man hade spanat på honom sedan han klev ut i friheten. Eftersom Dejan talade serbiska, precis som mannen från Montenegro, hade han handplockats inför dagens uppdrag, som gick ut på att försöka dokumentera ett möte på Café Rival. Den nymuckade mannen skulle träffa någon som analytikerna bedömt som högintressant. Teorin var att ett större parti kokain var på väg till Sverige och varje möte var därför av intresse. SABS skulle bistå med närspaningen i Stockholm och målet var som vanligt att se allt, höra allt, dokumentera allt och helst identifiera personerna han mötte, utan att märkas. Är du redo för detta? Du verkar rätt disträ. Dejan puttade till Nicky lätt på axeln. Va? Just det. Jorden anropar. Jag undrar om du är redo. Det kanske blir pang-pang på schemat. Jag vill ju inte att mitt skydd står och sover då. Flinade han och borstade bort lite damm från några bokryggar framför sig. Lägg av, jag är ju född redo. Svarade Nicky och försökte sig på ett scouttecken. Hon trängde undan tankarna på det irriterande samtalet med åklagaren och justerade kameran i knapphålet i den ljusblå knytblusen. Dejan tog tag i rosetten och rättade till den så att den inte skymde linsen och vidrörde lätt hennes haka och log. Så där. Nu är du redo. Vill du sitta ensam där inne? Det kanske är lättast ändå. Frågade Nicky och drog omedvetet sin hand mot ansiktet. Ja, om jag ska kunna höra vad de säger är det bäst att du håller dig borta från mig. Sa Dejan och blinkade. Jag får svårt att koncentrera mig annars. Nicky kunde inte minnas att han varit så här öppet flörtig innan hon blev sjukskriven. Han var nog bara snäll för att få henne på andra tankar. Och han hade lyckats. Okej, jag går in först och lokaliserar honom. Sen skickar jag sms om vart du ska ta vägen när du kommer in. Okej? Har du bra koll på stället? Tillräckligt. Bara jag får veta om han sitter i det inre eller yttre rummet borde jag få korn på honom rätt snabbt. Nicky tryckte in sändtangenten och ställde en fråga till samtliga på radiokanalen. Har vi något signalement över dagens klädsel? En röst svarade på skånska. Svarta byxor och svart midjekort skinnjacka. Silverkedja runt halsen. Typisk gangster. Lätt att känna igen på det rakade huvudet och tatueringen på ovansidan av vänster hand. Dejan såg på Nicky. Missar vi honom bland alla hipsters där inne får vi nog ta på oss dumstruten. Spanarna från Malmö hade kört efter mannen drygt 60 mil och tacksamt tagit emot avlösningen vid Södertälje. Amir, Bjarne, Surjanne och Kristin hade skött spaningarna in mot Stockholm City. De meddelade på radion att han parkerat ett par kvarter bort. Nicky bättrade på läppstiftet och lyfte upp ett inslaget paket med gult papper och rosa krullade snören. Håll koll på mobilen, sa hon. Sköt upp dörren till bokhandeln och gick ut. Nicky hann in på Rival precis innan mannen anlände. Hon hade sett honom när han ensam korsade torget vid fontänen där Kristin satt på en parkbänk och såg ut att ägna all uppmärksamhet åt en hundvalp. Nicky passerade kassadisken och smet in på toaletten efter att ha skannat av befintliga gäster. Hon ville att han skulle välja bord före henne och väntade en extra minut. Hon passade på att skicka sms till Dejan. Han är inne, ensam än så länge. Återkommer. Mannen hade köpt en kaffe och slagit sig ner vid ett av fönsterborden. Nicky mässade Kristin och frågade om hon kunde se honom från sin position. Svaret kom direkt. Det blänkte för mycket i fönsterrutan, men hon hade full uppsikt över entrén. Hej, en cappuccino på havre tack och en croissant. Nicky satte sig två bord från objektet. Hon ställde paketet på bordet och riktade det mot honom. Därefter tog hon upp en veckotidning som en tidigare gäst lämnat efter sig och låtsades vara djupt försjunken i den. Hon bläddrade sakta och tittade på rubrikerna medan hon var fokuserad på mannen och öronsnäckan. På mittenuppslaget var det ett reportage om DNA-släktforskaren Peter Sjölund som lyckades hjälpa polisen att lösa ett dubbelmord 16 år efter dådet. Nicky mindes den tragiska händelsen. Hon var 19 år och hade precis börjat på scenskolan när den hemska nyheten briserade. Senare hade hon under sina år i polisen fascinerat följt kampen med att hitta den skyldige. DNA från gärningsmannen fanns, men inget att jämföra mot. Under åren hade polisen topsat 5000 personer utan resultat. Hoppet tändes när en ny lagändring hade gett polisen möjlighet att göra familjesökningar i sina egna DNA-register och hoppas på en nästan matchning mot en anhörig till den misstänkte. Visserligen blev det träff på gärningspersonens bror, men det var inte förrän Sjölund hade hört av sig till rättsväsendet och erbjudit sina tjänster, som man till slut kunde ringa in den skyldige med hjälp av sökning i kommersiella släktforskningsdatabaser. Snäckan i hennes öra sprakade till. Kristin meddelade att en man med röd keps var på väg in i kaféet. Nicky rev loss artikeln och stoppade ner den i fickan. Strax därefter öppnades ytterdörren. Hon hann uppfatta en blick mellan männen och mässade till Dejan. Möte med röd keps. Till höger om dörren sett från gatan. Finns ett bord ledig bredvid dem. Jag filmar. Dejan kom in. Nicky fick bita sig i kinderna för att inte spricka upp i ett leende. Han såg ut som en bokförläggare från 70-talet. Svart polotröja och brun manchesterkavaj med förstärkta armbågar. Han hade släppt ut sin tofs och lät lockarna gunga fritt vid öronen. I handen höll han en fiollåda. Återigen blev hon imponerad av hans yrkesmentalitet. Långt ifrån Henkes lata bergsklättrarluck. Dejan köpte en kopp te och slog sig ner. Han ursäktade sig högljutt när han råkade slå till vasen på deras bord med fiolen. Männen tittade upp en sekund innan de fortsatte sitt samtal. Nicky såg att Dejan hade lyckats till 100% med sitt uppdrag. Hans närvaro var på intet sätt ett hot för de båda männen. Mötet pågick i knappt 20 minuter. Nicky tolkade deras avslappnade kroppsspråk som att det inte var första gången de träffades. Hör du något? Det mesta. Verkar som att de är klara snart. Nicky meddelade Kristin att mötet troligen snart var över, innan hon lämnade kaféet och slog på radion. Spanarna från Malmö skulle kunna följa mannen med den röda kepsen, medan Sabs skulle kontrollera sig på huvudobjektet. En kort stund senare hördes Dejans röst åter på radion. Kepsen verkar bo på något hotell i närheten av centralen. De skulle ses där ikväll. Malmö-snubben skulle ha med sig någon då. Kan ha hetat Balic eller Bakic eller något liknande. Jag har bandat allt så ni kan efterlyssna sen. Några minuter senare var Nicky äntligen tillbaka i sin bil. Hon tog fram sin mobil och knappade sig igenom telefonboken och insåg glatt att hon inte raderat sitt ex Kalles nummer. Det var inte en självklarhet med tanke på hur deras story slutat. De hade träffats på en julfest på jobbet för några år sedan och blivit blixtförälskade. Kalle var helt transparent och tydlig med sina känslor för henne, precis som Dejan nu var. Till en början hade hon njutit av enkelheten och rättframheten och låtit sig dras med. Men paniken kröp långsamt fram när han för tidigt började prata om att flytta ihop. Det var början på slutet. Nicky slog undan tankarna på hur hon betett sig och klickade på hans nummer. Ja, det är Kalle. Han lät spänd. Hej, det är Nicky. Det blev tyst i luren en stund. Varför ringer du från dolt nummer? Därför att du inte hade svarat annars, svarade hon försiktigt. Det är i och för sig sant. Det var länge sedan jag gav upp hoppet om att du skulle ringa. Jag fattar det. Jag var ett asshole. Uppbrott är inte min starkaste sida. Nicky skruvade på sig. Hon hade haft rätt. Samtalet var inte det minsta bekvämt. Där säger jag inte emot. Men vad vill du nu då? Jag antar att du inte ringde för att be om ursäkt så här 2 år senare. Han var helt klart fortfarande sur. Jag skulle verkligen behöva din hjälp. Det gäller en jobbgrej. Men jag vill inte ta dig inne på polishuset. Nicky tog sig för pannan under tystnaden som följde. Den han blir obehagligt lång innan Kalle äntligen sa något. Du är ta med fan helt otrolig, Nicky. Han suckade demonstrativt. Där säger jag inte emot, härmade Nicky. Jag kommer hem på fredag men har planer, så det får gå snabbt. Kom till mig 8, inte senare. Han tryckte bort henne. Nicky satt kvar med telefonen i handen och skammen gnagande inombords. Trots att Kalle, med all rätt, var sur och besviken på henne, hade han ändå gett med sig. De skulle ses igen om 3 dagar.